Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är del 2 i vår serie om svenska folkets historia. Och vi har klarat av i det första programmet, tiden före den yngre stenåldern och hur Sverige började befolkas. Och några historiska begrepp. Det går bra att lyssna på det programmet i vårt arkiv på tyresoradion.se. Som sagt, nu ska vi börja med den yngre stenåldern och vi har samma sakkunniga person med oss den här gången och det är historieläraren Mikael Ranselius. Välkommen igen! Och nu ska du och jag prata som sagt yngre stenåldern. Varför byter vi namn? Alltså vi har två begrepp. Äldre stenåldern och yngre stenåldern. Det måste ha hänt något som gör att vi byter namn.
Ja, det är ju övergången till jordbruk. Att vi får in jordbruk.
Vi blir, istället för jägare samlare så blir vi jordbrukare.
Ja, fast riktigt så enkelt är det inte. Vi fortsätter att jaga, vi fortsätter att samla, men jordbruket kommer in.
Därför att det är lättare, det är en säkrare källa till föda att vara jordbrukare. Alltså man är inte beroende av en jaktlycka.
Ja, det är ju en väldigt bra fråga varför man börjar med jordbruk. Det här är ju en sån här traditionell uppfattning att jordbruket har inneburit ett steg framåt i utvecklingen, att man har blivit tryggare. Men tittar vi på hur jordbruket uppstår första gången då i den så kallade bördiga halvmånen, nuvarande Mellanöstern, södra Turkiet, Syrien där omkring. Då är det snarare vad ska vi kalla det, nödlösning på ett försörjningsproblem när viltet börjar ta slut. Och det är ju därifrån sen som jordbruket sprids upp genom Europa, även till våra breddgrader här. Och det är klart att det blir ett helt annat samhälle där man skapar ett förråd av mat som man producerar, ett överskott.
Vet man om det är nya invandrare som har jordbrukskompetens eller är det liksom bara kunskapen som sprids söderifrån och når oss? Eller är det nya människor som kommer hit och blir jordbrukare?
Ja, det är nya människor, det är migranter. Och det här är också en sån här fråga som forskarna har bråkat om under lång tid. Och den vedertagna sanningen under en stor del av 1900-talet är ju att man importerar jordbruket, bönderna skolar om sig. Men tack vare nya DNA-studier så vet vi att det är människor som har sitt ursprung egentligen bortifrån Anatolien, nuvarande Turkiet, som tar sig upp genom Europa och sen så småningom upp hit också.
Men alltså, kommer man hyggligt bra överens eller ser man mer inslagna skallar eller så? Men för de vill ju ha mark.
Ja.
Och jägarna samlade, vill de ha en annan sorts mark? Eller?
Ja, delvis verkar det vara så. Och som vi ser sen under det vi kallar nu då för den yngre stenåldern, bondestenåldern, det är att de kan ju leva grannar med varandra, jägare och samlare, och de här första jordbrukarna. Så det är inte nödvändigtvis så att man har försökt slå ihjäl varandra, utan de här samexisterar under egentligen hundratals, ett par tusen år.
Integreras de så bra så att de får gå på samma party där vid midsommar och hitta en
partner? Ja, just det. Ja, det får vi nog räkna med att det har ju skett. Vi ser ju ibland exempel på blandkultur, men ofta verkar man ha hållit sig för sig själva på sin kant. Ja. Men det finns exempel på, vi ser blandformer. Och då kan vi gissa sig att människor också har blandats.
Men det har vi ju också i modern tid. Att slå mig då, vi har folkrörelser av olika skäl. Mm. Och så får vi då Chinatown. Alltså kineser med likartad kultur kommer till samma ställe. Och Little Italy finns ju lite överallt. När de har emigrerat. Och vi har ju idag de här som vi kallar utanförskapsområdena där då en överrepresentation av invandrare. Så det kanske är ingen nytt under solen skulle man kunna säga.
Nej, det.
Men då du säger jordbrukare, hade man någonting, boskapsskötsel, hade man börjat mjölka getter eller så?
Ja.
Slaktdjur?
Ja visst, man brukar prata om jordbruket som ett paket. När de här människorna kommer från kontinenten så tar man med sig då förutom MR-vete och korn, så har man med sig domesticerade, alltså tama djur, som också härstammar från det vi kallar den bördiga halvmånen i nuvarande södra Turkiet. Så det är nöt, det är tamboskap, svin, grisar, får och getter. Och faktum är ju att boskapsskötseln är ju under stor del av det vi kallar bondestenålder. Den är viktigare för ekonomin än åkerbruket.
Så de slipper ut och jagar, de har tamboskap som de kan slakta?
Ja, och när de känner för det så jagar de också.
Kan jag tolka det så att nu med jordbrukarsamhället, boskapsskötsel och viss jakt, så blev kosten mer varierad, hittar jag på då, eller tror. Blev medellivslängden längre då nu då?
Ja, det tror jag inte. Tittar vi på de här jordbrukarna som går över till jordbruket i södra Europa och Mellanöstern, de får ju mycket sämre hälsa. Det är en ensidigare kost när man lever på spannmål. Och det är ju förslitningsskador då. Det här jordbruket är ju väldigt slitsamt när man ska skörda och mala och hålla på. Vi ser också sämre tandhälsa, karies kommer. Jag tror inte riktigt att de här nordiska jordbrukarna är lika drabbade av det. För de lever som sagt fortfarande i en blandekonomi. Där man får det bästa av två världar så att säga. Men om man blir äldre, det kan jag inte svara på riktigt.
Får jag bara fråga då, arkeologerna som vi har varit inne på tidigare, de hittade då stenyxor och liknande saker i den äldre stenåldern. Vad hittar man nu då? Jag tänker eftersom bondesamhället kanske kräver andra verktyg, men det måste fortfarande vara något stenverktyg eftersom det heter fortfarande stenålder.
Ja, visst.
Men vad hittar man nu då?
Ja, nej, men man hittar fortfarande stenyxor fast de kanske får en annan form och det här utvecklas ju kontinuerligt. Men vi får ju framförallt en stor mängd keramik. Och den här keramiken, den kommer ju med människorna från kontinenten också. Vi kallar det för trattbägarkulturen. Och där har man ju, där antar att man har förvarat då den här maten som man får genom jordbruket. Kanske dryck, öl som man börjar brygga och välling och gröt. Bröd har man inte börjat göra än. Och vi ser ju naturligtvis specialiserade jordbruksredskap. Vi har ju skäror till exempel och stora tunga yxor som man kan använda för att röja skog och bränna ner för att odla på. Och sen så småningom så får vi ju naturligtvis ytterligare teknologisk utveckling. Första metallerna kom in här sen i slutet på bondestenåldern med koppar.
Men har vi koppargruvor i Sverige eller får vi in metall på något sätt i Sverige? Eller...
Ja, nej, koppar börjar vi bryta senare i Sverige. Jag tänker Falu koppargruvor där.
Jag vet ingenting.
Ja. Nej, just det. Nej, den verkar komma utifrån då, från början.
Och vad gör vi med koppar? Nu gör vi smycken eller vad?
Ja, från början så verkar det vara helt enkelt dekorativt.
Man markerar sin status, jag har en koppar.
Ja, precis. Ner på kontinenten så gör man ju verktyg av koppar och det här blir också viktigt i Mellanöstern. Men
det är ganska mjukt material.
Ja, det är det. Tänker om man gör yxor och sånt där.
Ja.
Ja, det går att härda koppar naturligtvis, men det får ingen större ekonomisk betydelse i Sverige. Man pratar ibland om kopparstenålder som en övergång mellan stenålder och bronsålder, men den är inte utvecklad här i Norden.
Kommer det in och andra seder och brukar, kan man hitta tecken på andra religiösa företeelser? Träffas man på ett annat sätt eller...
Ja, det vi kan spåra i materialet, du tänker riter och sånt där, det är ju nytt begravningsskick, nytt gravskick. Vi får ju de här berömda megalitgravarna, megalit, alltså stora stenar. Vi har ju dösen och gånggrifter och senare helgkistor som man begraver människor i.
Och har man någon förklaring till varför man ändrar begravning? Är det för att det kommer andra människor in i Sverige eller... Vill man hedra de döda på något annat sätt?
Ja, men det här är ju en trend som uppstår i Västeuropa och vi ser ju de här megaliterna lite här och var. Men det verkar ju vara någon typ av förfäderskult då. Man har ett kollektivt begravningsskick. Man begraver farfar i en gånggrift och sen så vart efter medlemmar i familjen eller klanen eller stammen dör så får de också gravläggas där. Så det finns ju exempel på såna här megalitgravar där man hittar hundratals begravda döda som har lagts dit under loppet av flera generationer.
Tror man på något liv efter detta? Finns det några sådana tecken?
Ja, i och med att de döda får ju med sig gravgåvor och man beströr dem med röd jord, sån här röd ockra. Och det här gör man ju redan de allra första jägargrupperna som kommer in.
Så man har en tro på ett liv efter detta?
Ja, det antyds ju det i fynden i alla fall. I och med att man får gravgåvor och det är en ganska avancerad kult som har ägt rum här. Där man offrar.
Då har vi begravt oss och vi har lite olika keramik. Och sen har vi då benämnt de olika åldrarna. Är det någon, jag har glömt något viktigt om yngre stenåldern. Varför jag vill prata om det här, det är bara för att vi var inne på koppar och sen nämnde du bronsålder. Så den kom ju efter den yngre stenåldern. Är det något viktigt jag har glömt fråga om när det gäller den yngre stenåldern?
Ja, vad kan vi tänka oss? Det är väl lite hur människor organiserar sig. Framförallt så blir ju bofasthet norm på ett annat sätt. Tidigare så är det ju vanligt att man är rörliga, man är nomader i jägare- och samlarsamhällen. Sen finns det ju också tecken på att man haft bofasta byar även under jägarstenåldern, där man framförallt har levt vid kusten och kunnat leva av säljakt och fiske. Men nu blir det mycket, mycket tydligare i materialet att man har haft någon slags fast bebyggelse här.
En liten by har uppstått.
Ja, det kan det göra. Man bor i stora långhus där kollektivt. Det ser vi från den här tiden.
Och sen går vi då, alltså då pratar du om yngre stenåldern.
Mm.
Okej. Okay. Och då kommer sen bronsåldern in. Vad är brons för någonting nu då?
Ja, det är ju en legering av metallerna koppar och tenn. Som gör att det här, det du nämnde, en mjuk koppar blir mycket, mycket hårdare. Tåligare. Man får en skarpare ägg till exempel på yxor.
Och då betyder det att det får mycket större betydelse än ren koppar.
Ja.
Och det är därför får den en egen tidsepok.
Ja, precis. Det får den ju i egentligen hela stora delar av världen och även hos oss då.
Ja, och det är samma sak där. Kunskapen om brons, den sprids då? Eller är det nya människor som kommer med den? Eller?
Ja, det kom ju lite nya människor redan under, alltså strax innan bronsåldern här, det vi kallar för den här stridsyxekulturen. Och man tror ju att de sen också tar in bronset så småningom. Men de kom ju redan innan.
Du kallar dem stridsyxekultur. Var de speciellt stridsglada? Eller
bara för att man det är en tolkning man har gjort tidigare. Att nu kommer det stridsyxefolk här och svingar sina stridsyxor och erövrar nuvarande Sverige och Norden. Om vi, riktigt så kanske inte går till. Stridsyxorna verkar ju vara, det vi kallar stridsyxor är också båtyxor. Det är väldigt fina yxor för övrigt. Otroligt fint hantverk. Men de är förmodligen mer ceremoniella statussymboler. En vapen på det sättet. Men när bronset kommer sen runt 1700 före Kristus ungefär, då har vi ju definitivt någon slags krigarsamhälle där man har vapen som är specialiserade för att ha ihjäl människor. Svärd och yxor.
Men det kan man säga då att den här stridsyxekulturen, det betyder att en fjärde grupp människor, vi har pratat alltså om de här som kom från Danmark och från Moskva, säger jag lite förenklat, och sen kommer de här från Turkiet.
Jordbrukarna där, trattbägarna.
Ja, så kommer stridsyxefolket. Vet man var de kommer ifrån?
Ja, de härstammar, man kan spåra dem till de sydryska stäpperna, det man kallade Jamna-kulturen. Och de här är lite speciella och intressanta också, för det är med all sannolikhet de som tar med sig de indoeuropeiska språken till Norden. Alltså den här stora språkfamiljen som är spridd då, från Europa till Indien och där svenskan sen utvecklas ur.
Ur något slags germanskt...
Ja, de germanska språken kommer ju utvecklas sen ur de här olika indoeuropeiska dialekterna som sprids.
Okej. Så då har vi fyra grupper som ska bilda Sverige och de har med sig då brons. Är det också bronset importeras eller har vi något, kan vi bryta någonting här i Sverige?
Ja, det mesta verkar ju ha importerats. kopparen tror man har spårat till, ja, det är ju Balkan finns det ju kopparfyndigheter, även Cypern. Namnet Cypern betyder ju faktiskt koppar eller kopparön. Och tenn, det verkar man ha fått från ännu mer begränsade områden i nuvarande Spanien och till och med brittiska öarna. Så det här är väldigt långväga import som man har fått till på något sätt.
Du antydde det här med krigare och så, och då tänker jag klassiskt så här i antiken, då pratar man om härskarklassen, krigsklassen och sen knegarna.
Alltså, ja.
Ja, nej men alltså de som producerade någonting. Mm. Ja. Börjar vi få någon hierarki i Sverige också nu då? När?
Ja, det blir ju tydligare åtminstone från bronsåldern, kanske redan egentligen slutet på yngre stenåldern. Men bronsåldern har ju definitivt ett hierarkiskt samhälle, för det är inte vem som helst som kan ståta med de här bronsvapnen eller bronssmyckena då som man
Men nu kanske vi då kan prata om ett samhälle som består av kanske 100-150 personer? Eller?
Ja, det är samhällen som till och med, alltså hövdingadömen tror man, där tusentals människor kan ha ingått.
Och där fanns en hövding som alla respekterade?
De här hövdingarna kanske inte har varit enväldiga, vi ska nog inte prata om liksom, kungar, men de har haft mycket mer makt än några individer haft tidigare här uppe.
Men de kanske hade något råd. Alltså det
Ja, exakt.
För det går väl också spåra i dagens, om man nu får säga, lågteknologiska kulturer. Att
ja, visst.
Byråd och någon byäldste. Och
ja, precis. Det finns en hel drös olika kategorier där. Men det ser vi. Vi har ju stora högar byggs, till exempel Hågahögen utanför Uppsala. Vi har ju Kiviksgraven i Skåne. Det här är ju inte vem som helst som blir begravd i de här, utan det här är riktigt mäktiga herrar och kanske en och annan dam.
En företeelse som jag tror är bronsåldersaktig, om man kan uttrycka det så, är hällristningar, och för mig är hällristningar knutna till västkusten. Är de bronsålderska? Är det en västkustfenomen eller hur spritt är det där med hällristningar?
Ja, intressant. Hällristningar, det finns ju äldre hällristningar från stenåldern. Vi har ju de här Nämforsen i Ångermanland, de är väl daterade tror jag bortåt 6000 år nästan. Så det finns ju föregångare lite här och var. Men det är mycket riktigt som du säger att det vi brukar tänka med hällristningar, de här skeppen och det andra, det är ju bronsåldersföreteelse. Och de flesta finns ju västkusten, där vi Bohuslän har de flesta tror jag. Det är tiotusentals hällristningar totalt som man har där. Det finns också i Östergötland och lite här och var. Jag är osäker på hur det ser ut här i Mälardalen. Det är möjligt att det finns en och annan.
Ja, jag var på västkusten och där var det någon sån här souvenirshop. Och de hade gjort då silversmycken. Ja. Och då var det bland annat ett älskande par.
Ja.
Och då gav jag det till mitt hustru.
Det var väl passande.
Ja, var det.
Var det idag på Alla hjärtans dag?
Nej, det var många år sedan.
Ja.
Jag vet inte ens om Alla hjärtans dag var uppfullt.
Nej.
Så, men alltså, de var medvetna om mänskliga laster redan då. Det var dit jag ville komma.
Jo, ja.
Men kan du rent allmänt säga, vad skulle... Igen då, vi har ju talat ibland om grottmålningar och såna här saker. Är det för att det är en konstnär som sitter där, eller vill man skicka något budskap, meddelande, blidka gudarna eller vad?
Ja, och alltså det är omöjligt att svara på, och det finns ju lika många hypoteser som det finns hällristningar nästan, tror jag, bland forskarna och även lekmännen. Och jag skulle säga alla sådana här gissningar, hypoteser, de är nog på förhand, de är dömda att skvallra mer om vår fantasi, vi som lever idag försöker ge dem här någon slags mening, än om de som satt och knackade in bilderna. Men ja, det finns ju mer eller mindre vettiga gissningar på det här, varför man gjorde det. Och det man kan se som är gemensamt för hällristningen är att de brukar göras där land möter vatten. Och det här med vatten, gränsen mellan vatten och land, det har ju ofta varit någon slags mystisk, helig avgränsning då mellan det världsliga och det andliga. Så att det har någon rituell betydelse, det kan vi nog på goda grunder gissa, men vad det betyder,
Nej, men du har hänvisat tidigare till det du kallar lågteknologiska kulturer.
Ja.
Man ser inte något liknande där.
Jo, men det finns.
Hällristningar också?
Ja, jo, men det finns. Det finns ju lite varstans i världen. Det finns ju borta i Amerika och det finns ju Asien. Och,
kan man inte fråga någon där borta?
Ja, det har gjorts studier kring det där och det är högst olika. Men där kan jag tyvärr inte riktigt svara på exakt. Men det skvallrar ju ändå väldigt mycket om det som är viktigt för människor. Du nämnde det älskade paret, men vi har ju skepp och vi har ju solsymboler. Och här uppe i Nämforsen där i Ångermanland, där är ju massa älgar. Tusentals älgar. Och det kan man ju kanske på goda grund gissa att det har någonting med jaktmagi att göra.
Ja, men det är ju jättebra att inte vi har svar på alla frågor.
Nej, ja, visst.
För det gör ju att den yngre, nästa generation, jaha, där finns någonting man skulle kunna studera lite närmare.
Ja, visst.
Och
ja.
Hitta ett svar på.
Nej, men det är jättespännande det här.
Vi får frön också.
Absolut.
Ja.
Om inte annat är de fina att titta på, de här hällristningarna.
Hör du, bronsål, jag förstår att att göra brons då från koppar och tenn kräver sin teknik. Och vi har gått från stenredskap då. Och nu börjar vi få lite kanske andra verktyg. Vad för slags teknikutveckling eller verktygsutveckling får vi när vi får bronset?
Ja, som vi nämnde, brons används ju till vapen och smycken. Det finns ju även en viss användning av redskap. Annars är ju brons ett väldigt dyrbart material som inte vem som helst har. Så att vanliga människor, om man nu får kalla det vid den här tiden, de fortsätter ju använda stenredskap och ben- och träredskap i stor utsträckning. Så att,
har man en stenplog då eller?
När man plöjer? Ja, man använder ju förmodligen order, föregångare till plogen. Så att för de flesta vanliga människor så är den tekniska utvecklingen kanske inte så stor, utan man fortsätter att leva som man alltid gjort. Men samhället förändras ju i grunden naturligtvis, för vi har det här skiktet av människor som har brons nu då.
Ja, så vi får en viss hierarki.
Ja, det är rimligt att anta. Eller det är vi säkra på att man har.
Du sa att man bodde i långhus, det kanske började redan på yngre stenåldern. Men och då tror jag du använder det efter att man bodde i kollektiv.
Ja.
De här första som kom då, det var mer eller mindre kanske bara 12-15. Det var ju nästan familjen som... Ja, då bodde man familjevis. Menar du då alltså att nu bodde en stor del av byn i kanske 2-3 långhus?
Ja, det finns för spår av någon form av bybebyggelse. Ja.
Nej, men också... Men jag är ute efter också, för man kan ibland se då att när de blir lite halvvuxna, då får ungdomarna flytta in i någon halvvuxen. Alltså det finns kultur där man på något sätt markerar att man blir äldre, men man är kanske inte vuxen, men man är inte barn heller och bor.
Nej, just
det. Sover bredvid mamma och sådana här grejer. Men hur var det, har man någon aning om hur rangordning eller hur bestämdes en sängplats i det här kollektivhuset? Var fick man ligga och sova någonstans?
Ja, väldigt bra fråga. Det kan jag inte svara på. Det finns ju en indelning av de här husen. Alltså i bostad och en plats för djuren. Fast det kanske är lite längre fram i tiden på järnåldern. Där är jag faktiskt osäker, måste jag säga.
Ett nytt ett forskningsområde. Nu nämner du järnåldern. Innan vi lämnar bronsåldern, har vi fått några nya gudar? Känner man till?
Ja, återigen, det här är ju jättesvårt men samtidigt väldigt spännande att diskutera i brist på källor. Men en sak som man kan se på de här hällristningarna och även sen nere i Danmark finns det ju väldigt tjusiga fynd på det här. Det är ju solkult, det har man ju uppenbarligen haft. Och skulle jag få satsa pengar här nu på, om jag måste nämna några gudar, så... Kanske inte helt orimligt att tänka sig att man dyrkar någon form av indoeuropeisk himmelsgud, Dievs, det som sen då blir Zeus i Grekland och Jupiter
i
Romariket och sen får namnet Tivars i de germanska språken och så småningom Tyr. Och om jag inte har fått det här helt om bakfoten så är det väl han i sin tur som har gett namn till Tyresö.
Ja, det är en gudomlig plats.
Ja, visst.
Ja, så är det ju.
Ja.
med den kunskapsnivå vi får tänka oss man har då, alltså kunna förklara hur ett runt klot kan förflytta sig på himlavalvet, det måste ju vara något levande, annars kan det inte röra på
Nej,
det.
Precis, precis.
Så att man ser något stort och märkligt där, ja, som man kanske också ska respektera då.
Ja, visst. Och det här ser vi ju överallt i världen egentligen, att människan tenderar att fascineras av samma fenomen. Solen är ett exempel.
Ja, jag tänkte också som vi ser, vi har Tor då med Tors hammare och blixt och dunder.
Ja, ja, visst, visst.
Hur ska man annars förstå en blixt? Ja, det då. Det måste vara något gudomligt som skapar
en blixt. Visst. Ja, exakt. Och allting har ju en mening för människor i den här tiden. Och går det dåligt, ja, men då är det en högre makt som vill. Det går det bra, ja, men då är det en högre makt som du har fått på din sida. Och där försöker man ju styra lite med offer och ritualer. Och, från bronsåldern har vi ju exempel på att man har kastat ner offer i sjöar till exempel. Och det här känner vi ju till senare då när vi får romare som skriver om folken här uppe i Norden, och pratar man om att man offrar till gudinnan Nertus till exempel. Och, det är ju inte helt omöjligt att det här fanns redan vid bronsåldern.
Ja. Och du har nu sagt så här att vi går in, efter bronsåldern går vi in i järnåldern, och då drar jag slutsatsen att då blir det nya materialet järn. Mm. När började det där då?
Ja, järn finns ju redan under bronsåldern i väldigt liten skala, men i Sverige så kan vi säga att vi går över järnålder 550 före Kristus ungefär. Då järnet blir vanligt.
Men då hittar vi gruvor i Sverige, eller är det fortfarande import?
Nej, järnet det framställer man lokalt från rödjord och myrmalm. Och därför har man ju kallat järnet ibland för den demokratiska metallen. För till skillnad från brons som på något sätt importeras långt bort ifrån och kontrolleras då av ett rikt överskick, så kan, jag ska inte säga vem som helst, men betydligt större grupp människor kan ju få tillgång till redskap av järn.
Och hur kommer man på, jag har sett på det tekniska museet, hur kommer man på att den där små rostiga klumparna på sjöbotten är järn, om man kan göra någonting med det?
Ja, det här kunskapen om att hantera järn, den är mycket äldre nere i Främre Orienten. Jag tror i nuvarande Turkiet så började man få igång järnframställning ganska stor skala redan för mer än 3000 år sedan då, när vi har bronsålder för fullt här uppe. Men det är rimligt att man har importerat den här teknologin och...
Ja, kunskapen kommer utifrån.
Ja, jo, men det gör den
definitivt. Men den här gången kommer inte med en ny folkgrupp.
Ja, förmodligen inte. Vi kan inte se något sånt brott riktigt i bebyggelse och så. Vi har inte några spännande DNA-spår riktigt. Så vitt vi vet nu, i dagsläget i alla fall 2018, så är det nog inte nya människor som kommer in, utan det här är en kunskapsimport då. Så man använder det som kallas för små blästerugnar då, där man rostar och smälter ner den här malmen till järn, som man sen får hamra och rena på något sätt.
Förutom materialval då, järnet, ser vi några andra förändringar i samhället? Vi har pratat om att vi har fått långhus och byar och sådär. Det fortsätter ungefär likadant.
Ja, det intressanta är ju när bronsåldern tar slut här, då verkar samhället bli mer egalitärt. Det vill säga att vi har inte riktigt de här stora mäktiga herrarna som styr och ställer längre, utan människor i allmänhet verkar, om inte jämlika, så åtminstone vi har inte någon som sticker ut riktigt på samma sätt.
Kan man säga att det blir mer av byaråd än någon hierarki?
Ja, det kan man ju tänka sig. Det kan man ju nog göra. Sen är det ju stora förändringar. Klimatet blir ju, det blir lite kallare och våtare klimat till exempel vid den här tiden. Som gör att man får organisera samhället på ett annat sätt med jordbruk.
Vi har pratat hällristningar tidigare, och då la jag dem i bronsålder, du lägger dem tidigare, och jag respekterar att du har mer kunskap än jag.
Nej, men det är ju till stora delar ett bronsåldersfenomen. Det är inte fel att säga, det finns tidigare.
Vad inställsam du har blivit.
Nej,
nu jag vill komma till rymdskrifter, det är järnåldersföreteelse.
Ja, det är det. Det kommer ju långt senare där, runt 100-200 efter Kristus, så nu är vi ju ganska långt fram i tiden.
Och hur fattar man att man ska göra bokstäver? För jag förstår att runorna är bokstäver på något
sätt. Ja, men det är det. Ja.
Eller är det som ljud, alltså, vad heter det? Som japanskan, alltså varje tecken är koppling mellan vokal och konsonant.
Nej, det är ett alfabet är det ju, där varje tecken har ett ljudvärde. Och det här är ju uppenbart inspirerat av alltså alfabet från kontinenten och grekiska och romerska alfabeten.
Och då är det någon som lär sig läsa och sen knackar in de här, det måste ju ha tagit lite tid att göra en sån här runa.
Ja, först och främst, runor används ju för att skära in de här tecknena i ben och trä. Men det bevaras ju väldigt, väldigt sällan återigen, så att det mesta vi har bevarat i runväg, det är ju runstenarna som är kända.
Det måste väl ha tagit lite tid och knacka ut det där.
Ja, men det gör det. Jag har ingen exakt uppskattning av tid. Det kan nog andra bättre, men det är ju ingenting man gör på en eftermiddag bara.
Då kan vi väl säga att vi har fått ihop en ny halvtimme, och då var det järnålder. Vi får fortsätta med trean vid ett senare tillfälle. Tackar jag dig så länge, Mikael.
Ja, tack.
Och tackar er lyssnare att ni tog er tid.